Nu blir det bra. Hörrni, trevligt att vara tillbaka här igen. Här går. Elli belli bi, nu är du fri. Tack så mycket. Här var det variationer. Jag behöver en sån här, det är för att min bibel håller på att falla sönder. Och det finns ingen i Västerås som kan binda in den. Så jag måste till Stockholm. Och till Stockholm åker man inte så ofta. Som samen sa, ja, Stockholm är det bra, men det är så avsides. Hörrni, sedan jag var här senast, för er som minns mig sedan ett antal år tillbaka, så har jag blivit äldre. Mycket äldre. Jag har blivit farfar. Och då blir man ju alltid äldre. Då brukar jag säga att man får lägga på sig några år. Jo, Ludvig har blivit pappa. 35 år gammal. Han har fått tillsammans med sin Julia, så har han fått en Hilda Judith Amanda. Hilda efter min mor, Judith efter Lilians mor och Amanda efter den lilla flickans moster. Så är det. Jaha, det var en utvikning. Vi har 8 nu. Mm. Jag ska sjunga en sång till att börja med. Och Ulf, han tar plats vid pianot. Det är ju helgen före påsk. Och det är då som vi brukar läsa texterna och samtala om intåget i Jerusalem. Och det är ju då som Jesus gråter över staden. Varför grät han över staden? Den var ju vacker. Templets strålande kupoler. Men han grät ändå över stan. Jo, han grät över människorna. För det står att han såg dem, att de var illa medfarna som får utan herde. Och Jesus grät. Jesus hade medlidande, och det har han. Och det är därför som vi brukar säga, Herre, du som älskar oss, du som har medlidande, se till oss. Lyssna. Från bergets topp han blickar över staden, vars kullar glimma badande i sol. Men bland palatsen ser han främst i raden det stolta templets strålande kupol. Han ser med blick som genomtränger det fagra skal som döljer bitter nöd. Han ser hur synd och otro utestänger välsignelsen som han så ofta begör. O Jesus grät, hans ömma hjärta blöder av helig kärlek oförliknelig för detta folk, för sina egna bröder som så i villors natt förirrat sig. Det hör sorl från stadens glädjefester och dans och spel till pukor och cymbal. Men medan solen sjunker ned i väster går mästaren klagande i Kidrons dal. Jerusalem, Jerusalem, du arma, som hastigt ökar dina synders mängd. Ack, ofta har jag velat mig förbarma, men fann din dörr beständigt för mig stängd. Jerusalem, och att du ändå visste vad som tillhör din lycka och din frid. Men nu är det fördolt, din syn du miste, då du är aktade din sökningstid. Frågan är hur Jesus skulle bete sig om han kom till Sverige idag eller till Katrineholm. Ja, han kanske skulle se att stan, den växer och nya byggnader tar plats och det ser jättefint ut. Men han kanske skulle se bakom fasaden och se att här finns det en mängd människor som är illa medfarna. Sådana som bygger och bor här mitt tillsammans med oss. Jag skulle tro det. Vi läser från Matteus evangeliet 21 kapitel och där står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfag vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela stan och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Tack Herre för att vi får läsa om när du inte bara red in i Jerusalem utan fortsättningsvis led och dog på ett kors och försonade mänskligheten, försonade oss med Gud. Tack att vi får läsa det och påminna oss om frälsningsverket på Golgata. Herre, hjälp oss att vi inte bara läser utan att vi begrundar och låter det få återverkningar i våra egna liv. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Ja, det här var några dagar före påsk och när Jesus red in i Jerusalem så blev det en väldig uppståndelse. Man beräknar att det fanns rätt många hundratusen människor i Jerusalem under påsktid. Det var ju så här att det var ju den stora högtiden då judarna kom samman för att fira uttåget ur Egypten. Och då kom man från alla länder runt omkring och man flockades i Jerusalem. Så han kom ju vid rätt tidpunkt. Så därför var det många som la ut sina kvistar och sina mantlar och hälsade honom välkommen. Och det var ju ett erkännande som vi läste om här. Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och detta med att man ropade Hosianna, Davids son, det visade att de som ropade så, de erkände honom som Messias. Messias skulle ju komma ur Jesse rot och stam, som det står, ur Davids stam. Och här fick Jesus ett erkännande utav en mängd människor. Men det intressanta är att när mitt i att Jesus hör de här orden så lever han kvar i sina egna tankar och sina egna uttalanden som han hade gett till sina lärjungar under vandringen upp mot Jerusalem. För då står det att han säger till sina lärjungar: vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästen och de skriftlärda, och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna för att han ska hånas och pryglas och bli korsfäst. Och på den tredje dagen skall han uppstå. Jesus visste vad som väntade honom. Men innan det så fick han höra de här orden, erkännanden. Men snart så skulle han höra andra ord som vi läser om under påskhögtiden. Vad händer nu från det här tillfället när han rider in och fram till påsken? Jo, han går upp till templet och där så sätter han sig ner och så talar han till dem som var där. Och det var ju naturligtvis en mängd av människor, men också fariser och skriftlärda. Och det visar sig att det är till dem han vänder sig i första hand vid det första, så att säga, talet. Och han talar oerhört skarpt till de skriftlärda och fariserna. Han talar i liknelser om arrendatorerna i vingården som inte skötte sina åligganden och som härjade och slog ihjäl när man kom för att, så att säga, hämta in sin skörd. Och det här var ju ett pekfinger på fariseerna och de skriftlärde, att ni som är de andliga ledarna i det här landet, ni som har uppdraget att förmedla ett budskap ifrån Gud, ni sköter inte era åligganden. Han tar flera liknelser, till exempel liknelsen om bröllopsfesten. Där inbjudan går ut till de som, så att säga, hörde till bröllopshuset. Men de vill inte veta av inbjudan. Och därför så går inbjudan vidare ut till människorna runt omkring. Och det här var ju en bild på att Israels folk, Guds egendomsfolk, hörsammade inte orden ifrån Gud genom Jesus Kristus. Man slog dövörat till. Och därför så gick budskapet vidare till människor som inte hörde till Israels hus. Och det var alltså människor av olika slag. Och det var halta och lytta och blinda, som det beskrivs. För att visa att budskapet, det handlade inte bara om Israels folk, judarna, utan det handlade om hela världen. Men att fariserna och de skriftlärda, de nobbade det hela. Och senare i de här talen så kan vi läsa om att han anklagade de skriftlärda och fariserna med ett antal ve-rop. Ve er! Ve er! Ve er! Och han går till rätta med dem och säger: ni putsar på fasaderna. Ni är väldigt omtänksamma omkring det yttre, medan ert inre är full av orenhet. Ja, det var ett hårt tal. Men så gick Jesus till rätta med fariserna och de skriftlärda. Och varför gör han det? Jo, han vet att det här är sista gången som jag har möjlighet att tala till dem och försöka få dem att förstå. att kallelsen till Guds rike, det har nåtts er, men ni säger nej. Sen klagar han över Jerusalem. Han klagar precis som i sången över Jerusalem, du arma. Du som inte vill hörsamma inbjudan hellre. Människorna nobbade Jesus, skulle man kunna säga. Efter att han har talat, han går ju tillbaka ut till Betfage, kommer igen, talar vid två tillfällen här. Men efter det, så sista gången när han kommer till Jerusalem och har varit där andra gången och vänder tillbaka, då står det att då talar han till sina lärjungar. Och då är det en annan ton i hans budskap. För då försöker han att förklara för lärjungarna att den sista stora nöden, den kommer att komma. Och efter det så ska människosonens ankomst bli en verklighet. Alltså Jesus börjar på att tala om den tid som ännu inte har kommit. Och man undrar ju över varför talade Jesus i de här talen på ett sådant sätt som egentligen inte berörde dem där och då. Jag tror att det var därför att han visste det här budskapet som jag förmedlar till lärjungarna, det ska bli förkunnat ut över världen för alla människor. Och de ska kunna se och förstå att det kommer en dag när den stora nöden inträffar. Och så kommer det en dag när jag kommer tillbaka. Han säger när människosonen ska återvända. Och då kommer han till två stycken tal där han ger liknelser. Och vi ska stanna inför två utav dem. Och det handlar om inför hans ankomst. Det står så här. Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Då är två män ute på åken, den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal, den ene tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Det förstår ni ju, att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Bibeln talar om att evangelium om riket ska bli predikat för alla folk och sedan ska änden komma. Vi lever i en tid när evangeliet går ut över världen blicksnabbt. Jag menar, förr var ju så här att i de kristna kretsarna så tänkte man, nu måste vi ta båten till Afrika. Och så måste vi undervisa och predika för människorna där så att de får höra evangeliet. För det står ju så, evangeliet ska bli predikat för alla folk. Och så får man till Sydamerika och man tyckte att det gick ju så långsamt. Idag i internets tidevarv, när var och varannan och jag tror nästan varje människa har tillgång till internet, och en telefon. I de fattigaste kvarteren utöver världen så har man tillgång till de finesserna. Och man kan enkelt knappa sig fram till budskapet om Jesus. Evangeliet kan läsas i nävarna på människorna. Genom signaler som går ut ifrån annat håll. Det här går explosionsartat. Evangeliet ska bli predikat och sen ska änden komma. Och vad säger då Jesus? Jo, då säger han, håll er därför vakna. Ni som har några år på nacken, kommer ni ihåg på 50- och 60-talet? När budskapet och predikningarna om Jesu tillkommelse var väldigt aktuellt. Om man undrar ju, varför var det det? Jo, jag tror att det bottnade i att då, 1948, då hade Israel blivit proklamerat. Judarna hade fått sitt eget land tillbaka. Och det kunde man läsa i skriften, att Guds egendomsfolk ska återvända till sitt land. I Gamla testamentets skrifter kan man läsa om, på örnavingar ska de återvända. Vad hände? Jo, man började samlas i sitt eget land. Och de kristna förstod, det här är ett tidstecken. Och så började man predika. Nu måste jag säga att det kanske gick till överdrift så tillvida att det blev väldigt mycket spekulationer. Och det blev tideräkningar och det blev klockslag och datum. Och det florerade väldigt många predikanter som reste runt och man hade sina olika scheman. Det står så här att ingen vet när Herren kommer. Inte änglarna i himlen. Inte människosonen heller. Endast fadern i himlen vet när det är dags. Men att vi står närmare hans tillkommelse, det är ett som är säkert. Och ibland så tänker jag så här. Är det så att vi i västvärlden, vi har fått det så bra så att vi nästan tappar bort att vi är bara här i nådatiden. Och en dag så ska det ändras. Herren ska komma tillbaka. I en stund då ni inte väntar det, skall han komma. När jag var liten så predikades det ju på ett sådant sätt, tycker jag, att man som liten grabb nästan hukade sig i bänken. Och tänkte, men oj, bara inte han kommer imorgon. En parentes. Vet ni vad jag hade för tankar då? Som liten pojke. Jo, jag tänkte så här. Jesus, du får inte komma tillbaka förrän jag har fått bilda familj. Vilka tankar en liten pojke kunde ha. Och jag tror det bottnade i min egen uppväxt, i min egen familj. Alltså den miljön. Jag vill uppleva detta, att få ha en familj. Så vänta, vänta. Och det verkar som att Herren har väntat. Men han är närmare nu än någonsin. Jesus, han fortsätter. Och han tar liknelsen om de 10 brudtärnorna. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Vi ska läsa lite Bibel här. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. Det oförståndiga sade till de kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. Och de som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Här har det gjorts predikningar över just detta med förståndiga och oförståndiga. Men det är egentligen inte det som är poängen. Alltså poängen kommer i sista versen. Håll er därför vakna. Håll er vakna. I en stund då ni inte vet det så kommer han. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Just det här med väntan på Herrens tillkommelse. När den är riktigt stark, då ska ni veta det, då är det väckelse i församlingen. Varför? Jo, om jag längtar och tror att Herren snart kommer, då är jag mån om att alla andra som jag känner ska vara redo tillsammans med mig. Och då blir själavinnartanken väldigt stark. Det kanske till och med blir så som Jesus hade det. Han hade medlidande. Han ömkade sig över människorna. Inte bara därför att de var illa medfarna, utan vi kanske ömkar oss över, är människor beredda att möta Herren? Eller är vi likgiltiga? Ja, det är frågan. Sen tar han upp det här med förvaltarskapet. I väntan på Herrens tillkommelse, vad gör man då? Ja, det finns ju ytterligheter i kristenheten som har visat sig så märkligt som att typ en utlöpare till lestadianismen i Norrbotten, den så kallade Korpela-rörelsen. Jag vet inte om ni har läst om den. En del kanske nickar, ni som är bevandrade i historien. Det var ju en grupp inom lestadianismen som tog det här så ad nota, så att man klädde sig i vita kläder och så gick man upp på ett högt berg. Och så var man där och så väntade man på Herrens tillkommelse. Och det här spårade ur. Det spårade ur därför att man hade en sån stark tilltro till ledaren, så att när ledaren sa saker och ting som var helt uppåt väggarna, så gjorde man det. Det är inte frågan om en sån väntan. Utan den väntan som Herren vill att vi ska leva i, det är det vi kan utläsa om talenterna. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem, så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Och hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent, ställ också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Det är skillnad på de här personerna. Likheten, det är att alla fick något att förvalta. Och hur mycket fick de? Ja, de fick talenter utifrån sina förutsättningar att förvalta dem. Och det gjorde att en fick 5, en fick 2, en fick 1. Deras herre gav dem utifrån förmågan att förvalta. Och man kan tänka sig att det var väl orättvist. Nej, det var det inte. Därför att när deras herre kommer tillbaka och få reda på att de 2 första, de hade förvaltat sina talenter och fördubblat dem. Vad säger deras herre? Jo, han säger, Du var trogen i det lilla. Ja, men han som fick 5, det var väl mycket? Nej, du var trogen i det lilla. Du var trogen i det som du hade förutsättningar för. Till den som hade fått 2 sa han samma sak. Du var trogen i det lilla. Och det säger mig att alla vi har möjligheter att leva i ett förvaltarskap till Herren. Vi är olika. Vi har olika förmågor. Olika mängd förmågor. Men Herren, han dömer inte efter det. Utan han ger oss möjligheter att förvalta det han har lagt ner i våra liv. Och Herren kräver inte mer än det du har att förvalta. Där är vi lika inför Herren. Men det fanns en som inte förvaltade sin talent. Och inte vill vi väl vara som dem. Och det är därför som han undervisar. Var goda förvaltare. När? I väntan på min tillkommelse. Jag mötte en kvinna uppe i Sundsvall. Det var ju mitt första fält. Och hon var så bekymmersam. Och hon sa så här. Alltså, jag är så orolig för hur jag ska bli bevarad i tron. Hur ska jag kunna bli bevarad i tron? Och efter samtal med henne så kom vi fram i. Ja, men om du lever i tjänst för Herren. Då lever du i en livsprocess med Gud. Och då lever du i en bevarande tro. Tron bär dig. Tron bevarar dig. I tjänsten. Men den som sätter sig ner och vänder ryggen åt Herren. Ja, den löper risk att bli efter på vägen. I slutet av det här talet till lärjungarna. Då ger han dem bilden av hur det ska vara när han kommer tillbaka. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger, kom ni som har fått min faders välsignelse och övertagit det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig, ni gav mig att äta. Jag var törstig, ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem, sannerligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Och så kommer han att vända sig till de andra och säga, det ni inte har gjort för mig, det ni inte har gjort för mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Alltså det fanns 2 kategorier människor. Några som var väldigt förvånade över att höra. Men när har vi gjort det här mot dig? Jo, men säger deras herre. Ni har gjort det mot de människor som ni har mött. Och när ni har gjort det mot dem, då har ni gjort det mot mig. Och det här säger mig att det kristna livet, livet tillsammans med Herren, är inte bara halleluja. Eller prisat vare hans namn. Eller lyfta händer. Det kan vi göra. Och det ska vi göra. Det gör vi här i kyrkan när vi uppbygger varandra. Men sen handlar det om livet utanför kyrkdörrarna. I mötet med omvärlden. Det är där du möter, billigt talat, Herren Jesus själv. i det du gör för människor som är i nöd, som är nakna, som är hungriga, som sitter i fängelse, som flyr för sina liv. Det är då du gör någonting för Herren. Och du ska bli förvånad den dagen då du kommer hem. Och Herren ska säga, allt det här du gjorde för människorna, det har du gjort för mig. Och vi har ju en längtan och vi ger uttryck för det i våra gudstjänster och i samtal. Att vi kunde tjäna Herren. Och så tror vi att det är gudstjänstlivet, alltså med böner och bibelläsandet som också hör till. Och så tappar vi att det är i mötet med omvärlden som jag tjänar Jesus. Han ville uppmuntra lärjungarna. I väntan på min ankomst, lev, tjäna mig genom att betjäna andra. Och det står, när Jesus hade avslutat hela detta tal, sa han till sina lärjungar, ni vet att det är påsk om 2 dagar. Då ska människosonen utlämnas för att bli korsfäst. Under de här dagarna från att han red in i Jerusalem till dess att de gick ut till Getsemane efter att ha ätit påskalamsmåltiden, så håller alltså Jesus vid 3 tillfällen, 2 i templet och det tredje till lärjungarna, då lämnar han liksom ett testamente vad som är viktigt att ni ska komma ihåg. För nu går jag bort. Nu går jag till min fader. Ni blir kvar. Tänk på vad jag har sagt. Lev i det. Tjäna mig genom att betjäna varandra och andra. De här talen, de skulle han ha kunnat ha hållit för oss här i kyrkan. Helt säkert. Och de här talen är lika aktuella för oss idag. Lev och tjäna Gud. För en dag då vi inte väntar det, så kommer han. Låt det inte vara som en blöt filt över ditt liv. Utan låt det vara som ett löfte. Ett glädjebud. Herren kommer. Snart är han här. Så trösta nu varandra med dessa ord, sa Paulus när han skrev till församlingen om Herrens tillkommelse. Och jag säger detsamma. Ta det här som ett trösteord. Lev i det och tjäna Herren. Herre, jag tackar dig för att vi får ta till oss det skrivna ordet. Orden som du uttalade till både fariséer och skriftlärda, men också till dina lärjungar. Herre, hjälp oss att vi kan leva i det och leva i nuet, men samtidigt vänta på dig och din ankomst. Herre, hjälp oss att kunna tjäna dig så att vi en dag kan stå där och få höra, gå in i min faders välsignelse, du min trogne tjänare. Herre, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Naturligtvis så följer ju den här boken med. Och här finns det en sång som talar om Herrens tillkommelse. Han kommer snart. Finns ett mycket härligt löfte ut i Guds styra ord, och vad det lyser upp ger till försikt och hopp. Var ej försagda står det, ty jag kommer snart igen att hämta eder hem till mig i himmelen. Han kommer snart, vår Jesus kär. han när som helst kan vara här. Så må vi alltid redo stå med glädje till hans möte gå. Det är så många tårar här, så mycket hjärtenöd. Men under kamp och strid vill Jesus ge oss frid. Att hämta sina kära skall han komma snart igen. Farväl du onda värld, då blir det himmelsfärd. Han kommer snart, vår Jesus kär. Han när som helst kan vara här. Så må vi alltid redo stå med glädje till hans möte gå. Det strålar som en morgonstjärna ut i jordens natt. Det kristnas sköna hopp, det döda skall stå upp. Och vi ska då förvandlas i ett nu och så med dem. För evigt vara där, var Gud själv solen är. Han kommer snart, vår Jesus kär. Han när som helst kan vara här. Så må vi alltid redo stå med glädje till hans möte går.